Tack Jesus. Tack Jesus. Vi stannar kvar i bön lite. Tack Herre att vi får samlas i ditt namn. Tack Jesus att du ser var och en som har kommit hit idag. Du ser vad vi bär på. Du vill göra någonting i var och en som är här. Och Herre, du vill komma med läkedom och kraft till de som inte kunde komma idag. De som är hemma och sjuka. Herre, du är läkaren. Vi tackar dig för det. Vi tackar dig för att du vill ha ett möte med var och en. Att du har en plan för var och en av oss, Herre. Vi ber helige ande att du ska komma och göra ditt verk nu, Herre. Låt bara mig få vara ett verktyg för din vilja idag, Herre. Att ditt ord får gå ut över ditt folk. Att vi ska få ett ord ifrån dig, direkt ifrån dig, ofiltrerat av vad jag har med mig själv. Att vi gör ingenting i oss själva, utan allting förmår vi i dig, Herre. Ingenting kan vi göra utan dig, Herre. Vi tackar dig för det i Jesu namn. Amen. Tack Jesus. Jag blir helt knockad av den här lovsången. Får jag bara stanna upp lite vid det. Jag ska börja med att tacka också för förra, sist vi sågs, 10-årsjubileet. Pratade ni någonting om hur ljudet liksom bara försvann där mitt i? Men hur alla stämde upp och ändå lovsjöng Gud i den situationen. Det spelade ingen roll att vi inte hade instrument och liksom allt det här ljudet runt omkring. Vi stämde upp i lovsång till Gud. Jag tyckte det var starkt alltså. Det var som att Gud ville göra någonting i den stunden. Han ville visa någonting för oss i den stunden. Och tänk vad lovsången kan påverka oss. Och den här sången som vi sjöng nu, Levande hopp. Alltså, jag blir bara knockad, jag vet inte vad jag ska säga. Tack för det. Och som sagt, då spelar det ingen roll om vi kör på Spotify. Om vi har instrument överhuvudtaget. Det är bara stäm upp i lovsång ihop. Sjung till Gud. Och låta dem verka i oss. Tack snälla ni. En annan sak från, jag vill tacka också då för sist vi sågs, det här jubileumet och 10 år med Viskadalskyrkan. Och jag tänkte på det när vi var på väg hit då, att det är så gott att ha en kyrka som lever i Veddige. Att det är så gott att ha en Guds församling i Veddige som kan föra ut Guds rike härifrån. Och när vi var på väg hit då sist så tänkte jag på Hesekiel, jag tror det är kapitel 47, så står det om templet och att levande vattnet ska strömma ut under portarna liksom och ut över hela landet. Jag tänkte på det när jag var på väg hit sist, att det är gott att ha en kyrka som växer och lever i Veddige, som kan vara liksom källan för liv ute i den här byn också, i det här samhället. Att det ska få, Jesus ska få nå ut till folk från de här portarna. Att det ska få flöda ut under det här, över tröskeln här och ut över Veddige liksom, med det levande ordet, det levande vattnet. Och det står i Hesekiel 47 att där den strömmen drar fram, där blir det liv och frukt som kommer varje månad, och löven vissnar inte. Det är liv i överflöd. Det står till och med att fiskarna som lever ska bli upplivade, alltså ännu mer liv. De lever redan, men de får ännu mer liv, och det är ju det som är budskapet om Jesus. Att det finns liv i honom, att han har det levande vattnet som gör att vi inte kommer törsta mer. Och jag ber att det ska få hända här, och jag vet ju att Gud vill det för den här byn, att Gud vill det för Veddige, för Varberg, för hela Sverige ska ju liksom hans ord få gå ut och ge liv åt det här folket. Och när vi var här, när jag predikade senast i januari, så såg jag den här bilden som jag hade om temat för våren, att vara i Kristus, tema i Kristus. Så det började få mig att liksom spinna på det där, och jag blev lite utmanad och förstås predika utifrån livet i Kristus. Vad innebär det liksom? Så jag ska dela lite kring livet i Kristus. Men det där skulle också kunna bli liksom ganska teologiskt och lite luddigt. Liksom. Att man fastnar de här teologiska begreppen och de här djupa tankarna kring vad det kan innebära. Och det är lätt hänt att det inte blir användbart för oss under veckan. Alltså att vi ska kunna använda oss av det som förkunnas. Att förkunnelsen ska bli ett verktyg för oss i veckan som kommer. Så jag vill försöka liksom ta ner det här så att det ger verkan i oss. Att vi kan liksom ha någonting att hålla i handen under veckan. Det här att leva i Kristus. Så vi ska börja med att läsa ett ord från Efesierbrevet. Bara för att lägga grunden på något vis. I Efesierbrevet, första kapitlet, från 3:e versen. Efesierbrevet 1, från 3:e versen och till och med 8:e versen ska vi läsa. Utvalda i Kristus är rubriken i min bibel. Och då står det så här. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus efter sin goda viljas beslut, till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den älskade. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder, tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss med all vishet och insikt. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder, tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss. Amen. Den rika nåd som han lät flöda över oss. Jag ska predika lite om nåden idag, går det bra? Är vi redo den här söndag förmiddagen för lite nådens förkunnelse? Det står här att vi är utvalda att vara heliga och fläckfria. Att vara heliga och fläckfria. Och vi är förutbestämda till barnaskap hos Gud. Vi är friköpta av förlåtelse tack vare den där rika nåden ifrån Gud. Jag vill predika lite om att leva i den där nåden. Att leva i Kristus är på något vis att leva i nåden. Vad innebär det att leva i nåden? Det blir lite av en inledning till påsken här, inser jag. Jag hoppas jag inte inkräktar på Edvards predikan till påsk här. Men vi förbereder våra hjärtan, tänker jag, för vad påskens budskap har för oss. Att leva i nåden. Och på något sätt så är vi kanske som närmast den där nåden precis när vi har döpt oss. När vi har gått ner i dopgraven och precis kommer upp. Då är vi som närmast Jesus. Då känner vi av den där nåden kanske allra starkast. Precis när vi kommer upp ur dopgraven. Då är vi en ny skapelse. En ny skapelse säger Bibeln att vi är. Då har vi lagt undan den gamla människan. Med allt vad den hade liksom. Vi kommer upp som nya skapelser. Tillsammans med Jesus. Och det, för många så tänds våra hjärtan i brand liksom av det där. En tid i början då man får nya idéer. Man får nya tankar. Man har lite liksom nya saker som händer igen. Med den där nya skapelsen. Det är lite som en smekmånad med Jesus. Att den här första tiden, då är det gott. Har man lagt bort det där gamla. Man går in i ett nytt liv. Och jag, för min del så var det ju mycket så där. Man är spänd på vad Gud har för oss tiden som kommer. Men sen så möter vi ändå en sån där prövning som Jesus faktiskt inte mötte själv. Det fanns en sak som han inte mötte. Och det var sin egen synd. Om det var någonting han inte mötte så var det ju sin egen synd. För han hade ingen, han var ju syndfri. Men vi kommer ju att möta det där. Kanske lite snabbare än vi egentligen hade önskat. Så kommer du mötas av din egen synd när du har mött Jesus. För vi dras ju med det där. Han var syndfri. Men det kommer finnas rester kvar av den där gamla människan. Jag har predikat om det här förut. Att vi går in i en ny tid. Vi är en ny skapelse. Men ja, om vi ska vara helt ärliga. Känner oss inte alltid så heliga och fläckfria. Som det står i Efesierbrevet. Vi kanske inte känner av att vi har det där barnaskapet förutbestämt för oss. Det är lite svårt att hålla sig till den här förlåtelsen och känna sig friköpt helt och hållet. För vi möts av vår egen synd och liksom den här skammen och skulden för att det var inte bättre än så här. Liksom. Och jag kan jämföra lite med en glasruta. Nu, vi har ju fint väder idag, nu är skuggsida här. Men ni vet, hemma när man har misskött vårstädningen lite så är det lätt att man får syn nu då när det börjar bli soligt ute. Ser man de här fläckarna på fönsterrutan, eller hur? Har du inte putsat fönstret nu så kommer du bli varse när du kommer hem. När ljuset lyser in genom fönstret då ser du helt plötsligt, vad det ser ut. När man lever i mörker under vintermånaderna då kan man ju låta det där vara, det är ingen som ser det. Men så fort våren kommer och det börjar lysa in genom fönsterrutorna och ser du liksom, det har jag inte tagit hand om detta. Och det är lite samma sak när vi möter Jesus. För när du möter Jesus då låter du hans ljus komma in i ditt liv. När du möter Jesus och tar emot honom då kommer han börja lysa på dig. Och då kommer du se de där fläckarna helt plötsligt. Du såg dem inte när du levde i den här gamla människan. När du inte hade tagit emot honom och hans ljus. då såg du inte de där fläckarna. Du såg inte hur dassigt det såg ut liksom. Men nu när du har tagit emot Jesus, då ser du helt plötsligt, så får du syn på de där sakerna. Och det kan verka lite motsägelsefullt att när vi möter med Jesus, då börjar vi se våra synder, hur syndiga vi är. Men det är precis så det funkar. Och det där var liksom tidig reflektion efter att jag döpte mig. Min första tid där, när man ställs mot sin egen synd. Man ställs mot sina egna brister. Hur liksom, att jag är inte helt och hållet liksom helgad. Så. Frälst är jag ju. Jag är ju räddad fortfarande. Men man möts av sin egen synd och liksom hur man har en bit kvar att gå, eller hur? Vi ska läsa från Lukas evangeliets 5:e kapitel. Ska vi möta en annan person som gjorde en liknande erfarenhet i Lukas 5:e kapitel från 1:a versen. Det står lite om Jesus första lärjungar. Så ska jag läsa ganska långt stycke där, 5:e kapitlet 1-11 versen i Lukas evangeliet. En gång stod Jesus vid Genesarets sjö och folket trängde sig in på honom för att få höra Guds ord. Då såg han två båtar ligga vid stranden. De som fiskade hade lämnat dem och höll på att skölja näten. Jesus steg i en av båtarna, den som tillhörde Simon, och bad honom lägga ut lite från land. Sedan satte han sig och undervisade folket från båten. När han hade slutat tala sade han till Simon, gå ut på djupet och lägg ut era nät till fångst. Simon svarade, mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något, men på ditt ord ska jag lägga ut näten. De gjorde så, och de fick så mycket fisk att näten höll på att brista. Då vinkade de åt sina vänner i den andra båten att komma och hjälpa dem, och de kom och fyllde båda båtarna så att de var nära att sjunka. När Simon Petrus såg detta föll han ner vid Jesu knän och sade, gå bort från mig, Herre, jag är en syndig människa. Han och alla som var med honom hade gripits av bävan inför fångsten de hade fått. Även Jakob och Johannes, Zebedeus söner, som fiskade i lag med Simon. Men Jesus sade till Simon, var inte rädd. Från och med nu ska du fånga människor. Då drog de upp båtarna på land, lämnade allt och följde honom. Herre, gå bort från mig. Gå bort från mig, Herre. Jag är en syndig människa, säger Petrus här. Han möter Jesus. Jesus möter honom i hans vardag. Petrus är fiskare och Jesus möter honom i det där och välsignar honom i det där han är. Jesus möter varje människa där hon är. Jesus möter oss där vi är. Här möter Jesus Petrus och välsignar honom. Och Petrus i mötet med Jesus inser vem han själv är och vem Gud är, vem Jesus är. Petrus ställs inför sin egen litenhet. Hur liten han är i jämförelse. Han slås av vem Jesus är och vad han gör för honom. Och han säger, Herre, gå bort från mig. Jag är en syndig människa. Det är lätt att vi drabbas av det där, eller hur? När vi möter Jesus. Vi kan känna oss liksom ovärdiga på något sätt. Vi drabbas av våra egna brister när vi möter Jesus. När vi ser de där fläckarna sen, så möts vi av liksom Jesus storhet. Och vi känner oss små. Och det där kan slå hårt på oss, för vi lever i en värld där som är skev. Den här världen är skev och vi dras med liksom skam och skuld. Även om Jesus spikade båda två på korset, så dras vi med det där. Det är lätt att landa i det igen. För vi har en högre kallelse, vi är rättfärdiggjorda genom Jesus. Men vi lever samtidigt i den här världen. Det finns en liksom splittring däremellan och den där kan ta sig uttryck i oss på olika sätt. Vi kan liksom behöva kämpa lite med det där. Paulus skriver i Romarbrevet 7 att det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Han slets också med det där. Det gör vi allihopa, vi kommer inte undan det. Vi behöver bara inse det, att vi lever i den här splittringen. Jag inser att jag kommer inte göra allt det där goda som jag vill. Det finns onda saker liksom i mitt liv som jag kommer fortsätta göra fast när jag inte vill det. Vi dras i den där splittringen. Men det är viktigt att vi inte låter det definiera oss. Jag har pratat om detta förr, liksom. Jag har nämnt det många gånger att vi är i första hand Guds barn och han är ju en pappa för oss som älskar oss, vill oss väl. Han vill ju att vi ska prata med honom, umgås med honom. Föräldrar har överseende liksom. Han är den bästa pappan du kan tänka dig. Ta den bästa pappan du kan tänka dig i den här världen och så multiplicerar du det med liksom 100 000. Han är den bästa förälder du kan tänka dig. Han kommer inte döma dig liksom. Han vill att du ska vända dig till honom. Men det är lätt att vi fastnar i våra egna brister. Att vi själva i vårt huvud liksom låter det verka i oss. Och att vi inte liksom vänder oss då till vår far som är i himmelen. Det är svårt att skaka av sig och de där bristerna kan fästa på oss. Liksom. Även om vi har gått ner i dopgraven och blivit tvättade rena. Vi är en ny skapelse, men det har en förmåga att fästa på oss det där. Särskilt om det finns någon runt omkring. Liksom. Antingen en människa eller den där andliga fienden som vi har som ser det där och liksom trycker på den knappen. Det är lätt att fastna i det där. Vi är förutbestämda till barnaskap och vi är liksom utvalda att vara heliga och fläckfria. Men det är inte alltid så lätt att leva i det där. Och plötsligt så kan de där lögnerna låta rimliga. Liksom. Vi kan se liksom att ja, det där stämmer ju till viss del. Och sen så blir det liksom en sanning för oss, våra brister. Att den där gamla människan fortfarande är där och vi dömer oss själva utifrån det. Det kan påverka vår självbild och vårt egen värde. Varför skulle jag liksom, varför ska jag lovsjunga? Så som jag är. Med mina brister och fel. Varför ska jag stå här och predika? Jag med mina brister. Liksom. Jag är inte värdig detta. Och det är alldeles riktigt egentligen. Men det är ju, jag står ju här för att jag är utvald liksom, av Gud. Jag tror att Gud har en kallelse över mitt liv. Därför jag står här. Men det är lätt att vi fastnar i sådana där resonemang. Liksom. Ska jag ens be till Gud nu? Så som jag beter mig. Eller så som jag har tänkt. Hur kan jag ens vända mig till honom i den här situationen? Man känner sig inte värdig. Hur ska jag kunna vittna om Jesus så som jag beter mig? Varför skulle jag berätta för den här människan om Jesus när jag vet hur jag själv är? Liksom? Känner ni igen det? Man kan fastna i det där. Det är en utmaning vi har. Men du vet, det är ju inte ute med dig. Det finns ju ett gott och glatt budskap i Bibeln om att du inte är så förlorad som du själv tror. Låt dig inte liksom luras av de där tankarna. Det står att vi ska göra varje tanke till en lydig fånge under Kristus. Det är det detta handlar om också. Att vi ska inte låta det påverka oss till den grad att vi slutar att berätta om Jesus. Att vi slutar att lovsjunga Gud och att vi slutar predika hans ord. För vi är inte liksom värdiga det i oss själva, men vi är utvalda att göra det. Utvalda att vara heliga och fläckfria. Så vi måste fortsätta med det. Och det som är grejen då, att anledningen till att vi känner så där, att vi börjar se våra egna brister och fel, det är egentligen på ett sätt positivt. För det står i Johannes evangeliet 16 kapitlet. Johannes 16, vers 7-8. Men jag säger er sanningen. Det är Jesus som pratar om detta. Alltså från vers 7 då i Johannes 16. Men jag säger er sanningen. Det är för ert eget bästa. Det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Jesus talar om anden som ska komma. Att anden kommer att komma efter honom, hjälparen, och överbevisa världen om synd. Grejen med det här är att jag tror att vi har en tendens kanske som kristna att be för väckelse i Sverige och att anden ska komma och överbevisa Sverige om sin synd. Men det anden först och främst gör, det är han överbevisar dig själv om din egen, eller hur? Så när du döps och tar emot Jesus, då får du också en helig ande. Och det den helige ande kommer göra, det han kommer peka på de här bristerna som du har. Men var då glad liksom, för att då har du den helige ande i dig, då bor han i dig och han kommer hjälpa dig. Så att vi ska inte slå för hårt ner på oss själva av detta när vi ser våra egna brister. För att då, det betyder att du har en helig ande och han vill undervisa dig om någonting. Han vill peka på någonting i ditt liv som du behöver jobba med. Och den helige ande är god. Det är Gud liksom, som verkar i dig. Och det är fortfarande din far. Det är fortfarande en pappa för dig. Han kommer vilja hjälpa dig. Så vi ska inte känna oss allt för modfällda när vi ser våra egna brister och synder. För det är den helige ande som har någonting att säga till dig. Han som bor i dig. Och han vill dig väl. Det finns ju en organisation, Anonyma Alkoholister. De har ju kört liksom behandlingsprogram sedan 30-talet. Och det här kända 12-stegsprogrammet känner de flesta till. Det är 12 steg man ska gå igenom för att bli fri från sitt missbruk. Då. Det vilar på andlig grund. Det började i en kristen rörelse som sen liksom delades ut, och så blev det liksom mer, man är en andlig, det är ett andligt program kan man säga, inte direkt kristet längre, men det vilar på kristen grund gör det. Och det första av de där 12 stegen, det är att man erkänner sin maktlöshet inför sitt missbruk. Det första steget är att du erkänner liksom den bristen i dig själv. Och att livet inte går att hantera med det missbruket. Det är det första steget i 12-stegsprogrammet. Det är det första du ska göra. Det finns någonting där om en insikt, liksom, en sanning om dig själv som du behöver förlika dig med. Alltså du behöver se vad är det som är mitt problem. Det där missbruket, liksom, man behöver sätta fingret på det. Och det kommer ge frihet. Det står i Johannes 8 att sanningen ska göra oss fria. Jag kan läsa den. Johannes 8 och vers 31 och 32. Jesus sa det till de judar som hade kommit till tro på honom: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Alltså det är någonting med att sätta fingret på våra egna brister, att se oss själva i sanningens ljus, att se oss själva i Jesu ljus. Alltså sätta fingret på vad det är som är min brist, vad det är jag behöver jobba på. Och det kommer sätta oss fria. Det finns en frihet efter detta. Liksom. En sanning i det där. Om vem jag är i förhållande till Gud. Vad jag behöver jobba på. Och det kommer göra dig fri. Precis som liksom, missbrukare då, som behöver först och främst erkänna och inse sanningen om sig själva. Så behöver vi, varje människa, även om vi inte missbrukar alkohol, så finns det liksom någonting annat i oss. Där vi behöver liksom sätta fingret på det här. Det här behöver jag erkänna för mig själv och för Gud. Och det här behöver jag jobba med. Och de goda nyheterna i detta är ju att nåden alltid räcker. Lasse predikade här för några veckor sedan om räckvidden av Guds nåd. Eller hur? Att nåden räcker ju. För vad det än är som du har problem med. Liksom. Vilka brister du än har, så räcker ju nåden. Den är ny varje morgon. Och Guds nåd är evig, står det. Om och om igen står det att Guds nåd är evig. Det hade varit ute med oss om det inte vore för Guds nåd. Så den räcker för vad som helst. Och intressant också i berättelsen om Petrus, där han möter Jesus. Det är vad Jesus svarar honom. Petrus faller ner och säger: Herre, gå bort från mig. Jag är en syndare. Jesus svarar: var inte rädd. Det är liksom, det var inte svar på just den frågan. Liksom. Men det är Jesu budskap till Petrus i den situationen. Var inte rädd. Oroa dig inte. Han säger inte att nej, det stämmer inte, du är inte alls liksom en syndare. Jesus vet att han är en syndare. Och det är inte heller liksom, ja men gör det här och det här och det här så blir det bra. Utan var inte rädd. Var inte rädd är det som Jesus säger till Petrus. Och vi behöver det där varenda dag liksom. Bara komma inför Gud och säga liksom att ja, men jag vet, jag är en syndare här. Men hjälp mig i detta. En bra bön som jag har stött på liksom i Saltaren. Någonting som man kan liksom ta med sig varje dag. Jag har bett det själv många gånger i Saltaren 139. En fantastisk psalm för övrigt. Hela den psalmen är värd att läsa om och om igen. Herren känner mig är den, kallas den i min bibel här. Så i psalm 139 och sista versen är där, vers 23 och 24. Rannsaka mig Gud och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Se om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Vilken fantastisk bön att ha med sig varje dag. Att inleda dagen med det. Rannsaka mig Gud. Se liksom, vad är det jag behöver jobba med. Känn mina tankar. Han ser ju allt liksom. Han vet allt. Och se om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Vilken bra bön det är att ha med sig. Och be det varje dag. Rannsaka mig Gud och känn mitt hjärta. Vi ska gå tillbaka till Petrus igen. Han möter ju Jesus där när han fiskar. Och sen följs ju de åt. I 3 år säger man att de har slagit följe. Och Petrus har fått vara med Jesus hela vägen där. Och sett allt vad han har gjort. Och liksom inser ju hur stor han är. Vem den här Jesus är. Men så kommer vi till Lukas 22 kapitel tänkte jag läsa i. Eller mer, ja, vi kan tala om det lite öppet så. Men Lukas i 22 kapitlet så drar det ihop sig till påsken. Jesus firar den här sista påskmåltiden med sina lärjungar. Den första nattvarden, det som är förlagen till vår nattvard. Och då, där sitter de och pratar. Och Petrus är ju rätt kaxig av sig. Han har ju en ganska stark personlighet. Det kommer fram tydligt i evangelierna när man läser om Petrus och vem han är. Han är lite kaxig, sa Petrus. Han säger, det spelar ingen roll, liksom. Jag går i döden med dig, Jesus, säger han. Jag kommer följa dig i fängelse och i döden kommer jag följa med dig. Och i samma kapitel så förnekar Petrus Jesusen. För när Jesus hör detta, när Petrus har sagt att jag ska följa dig i döden och i fängelse, då säger Petrus, eller säger Jesus att innan tuppen gal tre gånger så kommer du att förneka mig. Du kommer förneka mig tre gånger innan tuppen gal. Och mycket riktigt, när Jesus fängslas, han ska ställas inför rätta. Petrus förnekar honom. Tre gånger förnekar han honom. Vi kan läsa de sista verserna där. Eller Lukas 22, vers 61 och 62. Lukas 22, vers 61 och 62. Petrus har ju alltså förnekat Jesus tre gånger här. Då står det att då vände Herren sig om och såg på Petrus. Och Petrus kom ihåg Herrens ord. Att han hade sagt till honom, innan tuppen gal i natt ska du tre gånger förneka mig. Och han gick ut och grät bittert. Han insåg liksom inte vad han höll på med. Han insåg inte liksom den bristen hos sig själv ens där. Fastän Jesus hade sagt till honom, tre gånger kommer du förneka mig. Och han hinner liksom förneka Jesus tre gånger innan han kommer på. Det är till och med så att Jesus tittar på honom här. Jesus tittar på Petrus och då kommer han på. Och han hade rätt. Vilken hemsk situation han befinner sig i här. Det är fruktansvärt. Sista gången han ser honom. De får inte prata någon mer efter detta. Han får inte be om förlåtelse, utan Jesus dör ju där på korset. Och vid det laget är det ju över för lärjungarna. Då har de ju liksom gett upp. Det var ju sista liksom. Jesus tittar på Petrus och då kom han på. Han hade rätt. Jag föll dit igen liksom. Som jag har misslyckats. Vilken fruktansvärd situation och hur dåligt han måste ha mått i det. Men sen kommer det ju i Johannes evangeliet, ska vi läsa, kapitel 21. I Johannes evangeliet kapitel 21 där. Då är de återigen ute och fiskar. För Jesus har blivit korsfäst. Han var ju död liksom. Nu är de ute och fiskar igen i Johannes evangeliet kapitel 21. Men då står det så här. Kapitel 21 från vers 15. Vers 15 och 17 kan vi läsa. När de hade ätit sade Jesus till Simon Petrus, Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra? Han svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sade till honom, för mina lam på bete. För andra gången frågade han, Simon, Johannes son, älskar du mig? Han svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sade till honom, var en herde för mina får. För tredje gången frågade han, Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade, har du mig kär? Och han svarade, herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sade, för mina får på bete. Petrus förnekade Jesus tre gånger. Här får han tre gånger tala om att han älskar honom. Att han faktiskt bryr sig om honom. Att han vill ha Jesus i sitt liv liksom. Han får bedyra sin kärlek till Jesus på sitt sätt. När det står när de fiskar där innan så kastar ju sig Petrus ut i vattnet när de ser Jesus. Det är en av lärjungarna som säger att det är Herren. Och då kastar sig Petrus ut från båten. Han simmar i land till Jesus. Tänk vilken glädje det måste ha varit i det där. Och sen får han alltså upprättelsen med Jesus. Han blir upprättad med Jesus när han får liksom bedyra sin kärlek till honom tre gånger om. Han förnekade honom tre gånger. Men nåden säger att han fick bedyra sin kärlek till honom tre gånger. Och det är inte så mycket för Jesus skull som han får säga det här tre gånger. Jag tror att det är för Petrus egen skull. Att han verkligen får, liksom, får känna den där upprättelsen själv. För Jesus hade inte behövt höra det tre gånger. Liksom. Jag tror inte det är det som är grejen. Utan Petrus får komma till Jesus och känna själv den där upprättelsen. Och hela Bibeln är liksom en berättelse om Guds upprättelse över den här världen, över våra liv, över sitt folk, över varje människa. Finns det liksom upprättelse att få. Hela Bibeln handlar ju om detta. Och vi behöver inse att vi är alla Petrus. Alltså jag är Simon Petrus. Jag får bara liksom ta emot Jesus, sen falla ner och säga, gå bort från mig, jag är en syndare fortfarande. Det är liksom, jag är fortfarande en syndig människa, gå bort från mig, Herre. Vi får alla falla ner för Jesus. Varje dag får vi göra det liksom och erkänna bara att jag har ingenting i mig själv. Jag är fortfarande en syndare. Men Jesus kommer varje dag säga till oss, var inte rädd. Var inte rädd. Även om du känner av de där bristerna så är nåden tillräcklig. Var inte rädd, säger han. Men så får vi också inse att vi kommer varje dag liksom falla dit igen. Vi kan be om att han ska rannsaka oss och liksom känna våra hjärtan. Men vi behöver hans nåd varje dag. För även om vi faller ner inför honom på morgonen så kommer vi att misslyckas under dagen. Så är det bara. Vi är alla Petrus. Vi kommer alla förneka honom på ett eller annat sätt. Det behöver inte vara att vi förnekar vår tro. Men på något sätt så kommer vi att brista i vårt lärjungaskap under dagen. Så vi är alla Petrus varenda dag. Men varenda dag så får vi också försonas med honom. För hans nåd räcker för varje dag. Den är ny varje morgon. Han vet allt. Och vi får försonas med honom och få upprättelse hos honom varenda dag. Vi är Petrus varenda dag. Jag tycker det är en fin bild här över Petrus liv liksom och våra liv som kristna. Vi får falla ner inför honom på morgonen. Vi kommer att förneka honom under dagen, men vi får komma tillbaka till honom och bedyra vår kärlek igen. Få upprättelse och få försoning. Varje dag är en resa med Jesus. Det där på något sätt är att leva i honom också. Att leva i Kristus, att leva i nåden är att vända sig till honom på morgonen och säga, Gud, jag är en syndare, var med mig, rannsaka mig, led mig på den eviga vägen, Herre. Sen kommer vi falla dit och vi får be om förlåtelse för det. Och vi får nåd. Nåden räcker för oss. Och i min bibel i alla fall, från Johannes 21, när Petrusen upprättas, så är det bara att vända ett blad faktiskt. Så kommer vi till Apostlagärningarna kapitel 2 där. Och då får vi ju se någonting om vad det här får betyda för oss i våra liv. I Apostlagärningarna kapitel 2, då kommer Petrus hålla sin pingstpredikan. Vilken seger det är. Han som var en syndare, han som förnekade Jesus 3 gånger. Han blev förlåten, han blev upprättad. Och här blev tusentals människor frälsta tack vare honom. Då fick han börja verka. Så mycket räcker nåden åt oss. Jesus sa till honom när de möttes att du ska fiska människor, du ska fånga människor. Och det får sin fullbordan här. Han kommer ju fortsätta liksom och rädda människor, Petrus. Men här ser vi liksom Guds löften över våra liv. Det spelar ingen roll liksom att han förnekade Jesus de där 3 gångerna. Han blev förlåten, han blev upprättad och nu får han verka i nåden. Han fick leva i Kristus och leva i den där nåden. Och föra fler människor till frälsning. Det finns en brittisk teolog och expert på Nya Testamentet. N.T. Wright heter han. N.T. Wright, expert på Nya Testamentet. Han har sagt någon gång att om man blev satt på en öde ö och du fick ta med dig en bok till den öde ön. Det är ganska givet. Okej, det är Bibeln. Det är vi alla med på. Han skulle ta med sig Bibeln. Men nästa fråga då, om du bara får välja en bok i Bibeln, alltså en bok i Bibeln, vilken skulle det vara då? Ja, han säger Romarbrevet. Romarbrevet skulle han ta med sig till en öde ö, om man bara fick välja en bok i Bibeln. Ja, och det är inte så svårt att förstå egentligen. Vi kan läsa Romarbrevets första vers, 8:e kapitlets första vers. Första versen i Romarbrevet 8. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Så börjar Romarbrevet 8 och det bara fortsätter. Jag är inte helt hundra på vilken bok jag skulle ta med mig. Men att det skulle vara Bibeln är säkert, men om jag skulle välja någon där i. Men jag förstår vad han menar när han väljer ut Romarbrevet 8 alltså. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Det är det där vi måste hålla i handen liksom. Varje vecka, varje dag behöver vi bara ta den där versen i handen och gå i anden. Gå med Jesus, för det finns ingen fördömelse. Jesus säger, var inte rädd. Var inte rädd. Det är det här som man syftar på. Det finns ingen fördömelse. Det spelar ingen roll liksom. Nåden räcker. Nåden räcker för dig. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Vi ska fira nattvard där sen. Låt det där få resonera i dig. Var glad i nattvarden. Det är inte meningen att vi ska gå runt och vara dystra liksom. Vi ska vara glada i nattvarden. Vi ska tacka honom för vad han har gjort för oss. Att Jesus tog liksom våra synder på sig själv. Han behövde inte möta sin egen synd, men han mötte våra. Varenda en av dina synder tog han på sig. Så var glada i nattvarden. Det behöver inte vara ovärdigt på det viset. Man behöver inte stöka liksom. Men känn den där glädjen och att du inte är dömd. Att det finns liv för dig. Det finns en framtid och hopp för dig. Så vi ska fira nattvard och vi ska tacka Gud för vad han gjorde. Att vi inte är dömda. Och det är tack vare honom, hans nåd. Att vi får leva i den nåden varje dag. Är en resa med Jesus. Amen. Tack Jesus för din nåd. Tack Herre att det inte är ute med oss. Tack för att din nåd är ny varje morgon. Tack Herre för att din nåd är evig. Och din nåd liksom förflyttas hela tiden. När vi brister på nya sätt och till nya nivåer Herre, så följer nåden efter oss. Och den bara övertäcker allt Herre. Det finns ingenting som kan sticka upp sitt fula tryne ur det där, utan det är nåden som övertäcker allt av detta. Och bara tackar dig att vi får leva i det. Vi ber att du ska rannsaka oss och känna våra hjärtan. Vi ber Herre att du ska leda oss på den eviga vägen som är med dig. Jag tackar dig heliga ande att du har tagit din boning i oss och vill övertyga oss om våra egna brister i första hand Herre. Att vi ska få syn på det där som du vill arbeta med. Så att vi kan bli mer lika dig Herre. Tack Herre för din nåd. Tack Herre att du är en far. Att du inte dömer oss. Att du vill att vi vänder oss till dig även när vi känner oss ovärdiga Herre. Vi kanske inte känner oss liksom värdiga dig. Men du vill bara att vi möter upp med det. Att vi vänder oss till dig Herre. Tack Herre för att du vill möta oss i det. Jag tackar dig för den här församlingen. Låt ditt ord få gå ut, Herre. Låt ditt liv få gå ut över det här samhället, Herre. Jag tackar dig för att det levande vattnet ska flöda fram ut ur de här portarna. Låt oss få bli vittnen för dig. Låt ditt ord få gå ut. Jag ber för de som går alfa här, Herre. Jag ber att du ska komma med frälsning. Att du ska vara med dem i tankar och i liksom att de inte ska fastna i det, att de också ska få uppleva någonting av dig Herre. Jag tackar dig för lovsångens kraft Gud. Att vi får vända oss till dig även om omständigheterna ibland är oss emot, så kan vi bara få stämma upp i sång till dig. Upphöja ditt namn Herre. Jag tackar dig för att du kan verka i det. Tack heliga ande att du är här. Tack Jesus att du inte är ute med oss, att du har en plan för oss. Att precis som Petrus fick gå ut och verka för dig, så har du en plan för oss och vad vi ska göra i våra liv. I vår vardag kan du verka Herre. Och att det inte är ute med oss. Att dina löften gäller Herre. Att du inte backar på något av det Herre. Jag tackar dig Herre Jesus. Prisar dig i Jesu namn. Amen.